Det är torsdag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. När det här spelas in är det onsdag den 20 april, vilket också innebär att det är knatteligans löningsdag, det vill säga barnbidraget som kommer in. Tittar man utanför byggnaden där vi sitter och spelar in den här podden så lyser solen. Det var 20 grader varmt i helgen och tro det eller ej, men jag hittade också lite deflation i samhället. Det var nämligen så att det var en tjorrekedja som körde halva priset på GB-glass. Man får inte äta så många i och för sig, men jag tänker mig att efterfrågan lär ju rusa så här i början på sommaren, och då är det ju trevligt med halva priset. Vi behöver lite deflationistiska impulser. Hur är läget, Moa?
Jo, men det är bra, tack. Jag hittade ju lite shrinkflation-impulsen nu i påsk. Jag såg att påskmusten, den som vi dricker, den hade minskat till 1,4 liter flaska från 1,5. Så ja, de ekonomiska glasögonen är på.
Ja, det där är lite intressant, för det är många leverantörer av must som har bytt till 1,4 liter för ett antal år sedan. Och jag vet inte varför. Därför att det är must står ut, tror jag. Liksom klassiskt är ju 1,5 liter. Vi har ju också sett en ökning till 2 liter. På Coca-Cola finns såna här svulstiga flaskor också. Men just jag undrar om det kanske är ett visst varumärke som har börjat köra med 1,4. Jag vet inte om det finns någon logik i det när det kommer till det logistiska benet, eller om det bara är rent shrinkflation det handlar om. Det här ser vi ju mer och mer. Nu kan man ju inte gömma sig bakom shrinkflation heller. Men vi ser ju priset på exempelvis vete stiga väldigt mycket på grund av kriget i Ukraina, och här ser vi ju att pastapriserna i butikerna har ju börjat leta sig upp ganska mycket. Sen tror jag att vi har en del kvar där att göra också, för vi har 3 stora starka kedjor i Sverige. Vi har ICA, vi har Axfood och vi har Coop. Sen finns det ju ett antal andra, men 3 stora starka, och det finns några få fönster under året där man kan få igenom prishöjningar och nya produkter hos de här kedjorna. Jag tror den här situationen som vi nu befinner oss i kommer göra att man öppnar upp det här fönstret för att vara liksom, många leverantörer går ju på knäna. Men jag tror inte att vi har sett alla höjningar ännu.
Nej.
Men vi ser att pastapriserna stiger.
Så är det. Och kanske också till viss del att förpackningarna kommer fortsätta att sjunka. Just med socker och läsk ska man ju också skylla på att man gör det av någon form av hälsoskäl. Ju att chipspåsarna blir mindre för att man ska äta mindre chips.
Ja, men det är ju snällt.
Ja, väldigt snällt och omtänksamt.
Men det finns ju en logik i det där också. Jag menar, jag poddade med ICAs vd för ett år sedan kanske det är, och han var inte helt med på vad jag menade det här med shrinkflation och så. Men jag tycker ändå att vi ser det ju i butikerna. Det har varit en trend under lång tid. Och för de som inte är med på den här termen shrinkflation, den är ju engelska. Det är ju både en kombination av inflation och att krympande förpackningar. Och det handlar ju kort och gott om att vi köper på pris och inte på volym.
Mm.
Vi ser om priset på en produkt stiger, kanske inte alla, men många. Men man tittar inte lika mycket om en produkt går från 200 gram chokladkaka till 180, eller 240 gram chips till 200, eller 1,5 liter till 1,4 liter, eller en falukorv som var 550 blir 500 och så vidare. Men det är intressant. Shrinkflation är den här, och trenden har förstärkts.
Liksom inflationen, det kom ju nya siffror här nu i veckan, Niklas. 6,1% i mars var inflationssiffran på. Inte i veckan var det, var förra veckan ska man ju säga. Men det är ju en historiskt hög inflation. Det är många, 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 många år sedan som vi såg inflation i den här raden.
Ja, alla stjärnor står rätt, eller om man inviterat säger alla stjärnor står fel. Det är ju drivmedel och det är mat och det är halvledarbrist som skapar brist på bilar, och just stigande energipriser, det blir ju liksom, det skär ju igenom allt, det blir ju en röd tråd. Jag menar, alla bolag som producerar någonting är ju beroende av energi och är beroende av priser på drivmedel, i och med att oljepriset eller transport är ju en stor komponent av alla färdiga produkter som ska transporteras. Så det här är en utmaning. Vi får se. Jag såg vad USA anbelangar, så tycker jag att den röda tråden är oerhört tydlig. Att det handlar om stigande energipriser, det handlar om stigande drivmedelspriser, det handlar om halvledarbristen som gör att priserna på både nya och begagnade bilar stiger jättemycket. Och sen är det fisk, fågel, kött och ägg. Och där handlar det ju också om stigande priser på konstgödsel och på alla typer av råvaror, spannmål, foder till djuren. Personalkostnaden stiger ju generellt så att säga. Men där är det ju väldigt utmanande. Så att får vi ner oljepriset, får vi ner elpriserna, får vi bort halvledarbristen, då tar vi bort en ganska stor liksom, den här våta filten som ligger över oss torkar ganska mycket då. Så det är några få tydliga teman tycker jag som skapar en stor del av den inflationsimpulsen som vi nu ser. I USA så börjar man fundera kring om det nu är så att vi ser att det börjar rulla över, för kärninflationen kom in lite lägre än vad man hade trott. Och då rensar man bort för volatila energi och matpriser. Och det är ju välkommet. Det för stigande matpriser, vi vet ju inte hur länge det här pågår, och kriget i Ukraina har ju påverkat i stor utsträckning. Både Ryssland och Ukraina är ju stora exportörer av spannmål och metaller och allt vad det kan tänkas vara. Och det här skapar ju rejält med huvudbry för fattigare länder där ute också. Så att det här är ju en fråga som vi verkligen hoppas löser sig. Och vi kommer nog också så sakteligen börja se att de här stigande priserna letar sig in i kostnadsmassan för börsbolagen där ute. Det har inte varit jättemånga vinstvarningar, men så sakteligen bör vi se att det här i större utsträckning påverkar börsbolagen.
Mm. Men det är också intressant tycker jag att du var inne på det lite grann här med börsen och hur den reagerar på inflation. För att vi såg ju här för några veckor sedan att det var ju lite omvända världen, att vi såg ett amerikanskt Fed som var ute och var mer hökaktigt, varpå börsen reagerade positivt på det. Men nu börjar vi ju se de här mer vanliga mönstren, det vill säga att när inflationen överraskar uppåt så blir marknaden orolig för att det kommer hårdare penningpolitik från framförallt amerikanska Fed. Och nu då lite lugnare tongångar från USA på inflationshållet, och då reagerar börsen positivt.
Ja, och det är ju där med börsen vänder lite grann kappan efter vinden, men det handlar ju om förväntningar också. Tids nog så ser man hur inflationen biter sig fast i samhället, och då vill man ju snarast att Fed i det här fallet i USA då går kanske lite hårdare fram, för att ingen vill ju att priserna ska stiga alldeles för mycket. Priserna får stiga så länge det inte påverkar mig eller bolaget. Men när det blir brett, då blir det ju också lite grann ett samhällshuvudbry. Så att här tror jag någonstans att vi kommer in i ett läge där marknaden vill att man tar i så pass att man bromsar upp de prisökningarna vi nu ser. Och det handlar ju, vi har pratat om det så många gånger, men det är ju ett hopkok av väldigt många faktorer. Och ju mer inflationen drar nu, desto svårare kommer det naturligtvis vara för den att fortsätta i den här takten. Och det är ju det marknaden funderar kring. När rullar det över? Och förhoppningsvis så kommer situationen för de här faktorerna vi har lyft att förbättras. Frågan är hur lång tid det kommer att ta. Och då pratar vi alltså om olja, energi, el, halvledare. Och jag lyfter halvledare här. För den är alltid ständigt återkommande när man bryter ner den amerikanska inflationssiffran. Den gör att priserna har dragit dramatiskt. Och jag menar, nu får väldigt många människor väldigt bra betalt för begagnade bilar. Därför vi har årskullar också som är decimerade. Går du in på Blocket, ägs av Schibsted, så har ju liksom en börsnoterad koppling, och tittar på bilar, så inser du att det finns ganska få bilar om du vet vilket bilmärke du vill ha och vilken eller vilka årsmodeller du kan tänka dig. Jag pratade med en kollega som köpte en ny bil här tidigare, och det var en Ford, och hon skrattade och sa: en Ford? Trodde du aldrig jag skulle köpa en Ford? Varför gjorde hon det? Det handlar om att det var det som fanns. Och det tycker jag också är lite fascinerande, därför vi har haft halvledarbristen uttag, vilket har gjort att det är skralt utbud på begagnatsidan. Och det handlar om utbud och efterfrågan. Så jag menar, ska jag köpa en 3 år begagnad bil som har gått ett antal mil, så får jag lägga ut en plus 300 000 kronor, och det trodde inte jag för några år sedan. Så att det här kommer ju hänga med oss ett tag. Lång utsvävning, men som sagt, jag är ju evig optimist och hoppas att tids nog så löser sig det här. Men det kommer vara struligt ett tag.
Ja, men så sannolikt är det ju. Och det här kommer ju bli intressant att se nu också. Vi går ju in i rapportsäsong. Första kvartalet ska upp på bordet. Och det här blir ju väldigt spännande att se hur företagen nu kommer att hur de förhåller sig till allt det här som vi har pratat om. Inflationen, energikrisen, halvledarna, störningarna i produktionsleden. Det har ju varit massiva nedstängningar i Kina. Shanghai var ju i lockdown. Och vilken effekt det har fått på svenska företag som ju är väldigt beroende av sin omvärld. Vad tycker du ska bli spännande nu? Vad kommer du titta efter, Niklas, under rapportsäsongen?
Ja, men det är väl egentligen allting du har nämnt där. Men de här faktorerna har vi pratat om under lång tid. Det är ju alltjämt. De finns där. Kriget i Ukraina har förvärrat de flesta faktorer där ute. Men här är det ju inte lika mycket fokus på siffrorna som kommer, utan mer, säg för svensk industri, så är det ju orderingången. Hur ser orderböckerna ut? Och många bolag har ju den delikata utmaningen att man har fina orderböcker som sväller över, men man kanske inte riktigt kan leverera. Och då får man ju höja priserna hur mycket man vill. För det är en sak att kunna säga så här, men hörni, vi kan höja priserna, våra kunder, de verkar acceptera det, men det gäller ju också att kunna leverera produkter. Det här pratade Husqvarna om när de kom med sin vinstvarning, att det är svårt att få tag i de komponenterna man behöver för att kunna leverera på den efterfrågan som finns, och det är ju faktiskt ett positivt tecken att efterfrågan ändå finns där. För nu har vi en utbudsproblematik i stor utsträckning. Vi pratar om försörjningskedjor och flaskhalsproblematiken, och det är frakter och fraktrater som kanske pinnar på lite grann. Det är lockdowns där. Människor arbetar inte längre på fabrikerna i Kina i samma utsträckning. Containerna fylls på kring hamnarna. Båtarna går inte. Och jag menar, en båt, det tar ganska lång tid från Kina till Europa eller till USA. Det här kommer skapa problematik senare under det här året. Men jag tror att det man kommer att titta på, det är vad bolagen säger framåt. Hur har situationen i Ukraina påverkat dem, och vad tror man om framåt då? Sen är det här en osäkerhetsfaktor också som är ganska svår att ha. Ja, facit har man ju inte. Men jag tror att bolagen kommer att vara ganska försiktiga kring hur de uttalar sig framåt. Att man blir lite grann håll tätt bakåt. Det här såg vi under coronakraschen naturligtvis, i och med att det var oerhört svårt att tro någonting. Men nu tror jag att man också kommer att vara lite mer försiktig kring sin guidance. Men det är ju som alltid, hur påverkar stigande priser bolagen? Kan man föra över de här kostnaderna mot kunderna, eller kommer vi se sjunkande marginaler, det vill säga att man får absorbera de högre kostnaderna i eget led, i egen bok, genom sjunkande marginaler? Så att dels det, så vilken pricing power bolagen har, hur mycket de kan föra de här kostnaderna vidare, vad de säger framåt om något, och vad de säger om efterfrågesituationen. För det är ju någonting som kan lägga sordin på börshumöret om det är så att vi ser att efterfrågan rullar över.
Ja, men jag kan ju tänka mig att de höga energi- och bränslekostnader som vi vanliga konsumenter får hosta upp idag för att kunna klara av vår vardag. Det måste ju också slå igenom liksom på våra plånböcker, att vi då har svårare att konsumera lika mycket som förut. Så att på något sätt så måste du också komma till en form av skifte där. Jag menar, efterfrågan den är ju inte oändlig liksom, utan den börjar ju kanske lite grann att nå en punkt där man inte har råd att konsumera på samma sätt om priserna fortsätter att stiga.
Nej, men så är det. Å andra sidan så har vi haft fantastiska år också. Jag menar, vi har haft låga räntor. Bolånen är ju den ränteutgift som är störst för de allra flesta hushållen. Även om räntan är som lägst. Jag menar, det är inga kreditkorträntor, 15-20-25%. Men å andra sidan så är det ju ganska stora nominella belopp. Vi lånar ganska många miljoner, oavsett vart i Sverige vi än bor, om vi äger vår bostad. De har varit låga. Vi har sparat jättemycket. Under hela pandemin så har vi haft en sparkvot som har varit hiskelig. Så att jag menar, det är klart att vi har ju torrt krut i ladorna, och vi skulle ju faktiskt kunna överbrygga en sån här period. Även om det är tråkigt att en större del av pengarna, både de sparslantarna man har, men även den lönen som kommer in löpande, att det i större utsträckning går till drivmedel och till elräkningen och till stigande matpriser och lunchpriser har vi pratat om. Ja, så är det. Men vi borde också kunna brygga över det. För än så länge så är ju kostnaderna relativt modesta, men jag vet och har sett många artiklar som säger att priserna för att leva nu har stigit ganska dramatiskt. Vi brukar kunna vara ganska duktiga på att anpassa oss. Men det går inte att komma ifrån att kostnaderna för att leva har stigit. Och vi får se om det här biter sig in i lönerörelsen. Då har vi en liten spiral.
Ja, och det har ju också verkligen bitit sig in i politiken, kan man ju säga. För igår så kom ju regeringen med sin vårproposition och vårbudgeten helt enkelt. Och här i fanns ju, det var ju flera saker som redan var annonserade. Men det är ju lite av ett som man kallar det, pengatombola som ramlar ut nu över svenska väljare. Varannat hushåll får ju en liten slant. Det är kompensation för höga elkostnader och höga bränslekostnader och annat. Det är ju intressant vad som kommer ske med inflationen. För vi ska komma ihåg, det är ju ett valår. Och frågan är om man varit lite väl generös nu kanske. För vad som är långsiktigt samhällsekonomiskt bra. Jag vet inte, det får ju bara framtiden utvisa. Men det är ju många som är oroade över att det här kommer att spä på inflationen ännu mer. Det såg man ju inte minst diskussionen i USA kring de kraftiga stimulanspaket som Joe Biden sköt ut över amerikanska folket och som sägs ju ha bidragit en hel del till det stora inflationstryck som ju finns nu i USA.
Ja, och sen är det ju också så, jag menar, stigande priser, det hämmar ju efterfrågan lite grann också. Det blir ju liksom den effekten, lite grann den här osynliga handeln som vi har pratat om många gånger här, så marknadsdynamiken, när priserna stiger så kanske man inte konsumerar riktigt lika mycket. Och jag menar, bolagen kommer ju också se över möjligheten att ställa om och energieffektivisera produktionen för stigande elpriser. Det är ju tufft för alla bolag som producerar. Och sen har vi varit in på också stigande transportkostnader för alla bolag som producerar saker och ting. Men vissa bolag gynnas ju, såklart. Och bolag inom energiomställning har ju fått rejält med vind i seglen. Och det här, vad som än händer i ekonomin, vad som än händer i världen, så är vissa kommer alltid vara förlorare och andra kommer alltid vara vinnare. Oavsett marknadsläge så kommer det finnas relativa vinnare. Och vi har redan sett det, och det kommer rimligtvis att fortsätta. Jag menar, tar vi de bolagen som har stigit mest i år, så ser vi Boliden. Och det är klart, vi ser ju vad som händer på råvarusidan, vi ser vad som händer på spannmålsidan, energisidan, allt det vi har pratat om. Sen är det en ganska defensiv mix också. Det har ju varit fördel tillväxt tidigare i takt med stigande räntor, i takt med en ökad tro på mera stram penningpolitik. Så har man ju letat sig tillbaka till det vi då kallar för värde, eller kategoriserar in i facket värde då. Bolag med hellre stora kasser idag, en hög utdelningsandel, fina vinster idag, och inte de bolagen som kanske har en fin potential framåt, där vinsten ligger längre fram i tiden, utan ja, värdebolag om man så säger. Så Boliden är upp 41%. Skulle säga ganska volatil verksamhet ändå, men det är ju råvarupriserna som driver där. SCA, skog brukar man prata om i inflationstider, upp 27%. AstraZeneca får man väl ändå säga ganska defensivt, upp 23%. Tele2 också på temat defensivt, rejäl utdelning. Det tror jag Kinnevik tackar för. Tele2 är ju kassakon i Kinnevik, som gör att de utdelningarna går ju till att investera i de här mindre onoterade digitala snabbväxande bolagen som Kinnevik har valt att fokusera på nu när de har ömsat skinn ytterligare en gång här för något år sedan.
Ja, för det har väl gått lite knackigt för Kinnevik också senaste.
Jag skulle nog säga att det har gått knackigt för alla bolag som har epitetet tillväxt, eller den här post-it-lappen med tillväxt på sig. Och det gäller alla investmentbolag också som äger aktier i bolag som har varit liksom haft det här epitetet tillväxt. Onoterade tillväxtbolag, där har vi sett rejäla nedgångar. Det räcker med att titta på Nasdaq i USA för att få en fingervisning för hur investerarna ställer sig till tech just nu. Och sen mer onoterad miljö, de har tagit rejält med stryk. Det här gäller absolut Kinnevik, det är samma sak med VNV för att ta ytterligare ett bolag. Det här har vi sett nedgången på 50-60% från toppnivåer. Så där skulle jag inte säga att det är enkom Kinnevik, men deras val av exponering, små allt är väl relativt, mindre onoterade, tillväxtorienterade bolag är ute i kylan.
Mm.
Det är ishotellet i Jukkasjärvi.
Men hur har Niklas agerat i det här då? Du gillar ju tillväxtbolag och teknik och sådär, har vet väl alla som har lyssnat på den här podden någorlunda ofta ändå.
Ja, nej, men det gör jag. Jag tycker att det är spännande, men det, är inte, det speglar inte hela min portfölj. Jag har ju ett antal olika portföljer. Det är ju både kassaflödesportfölj, tillväxtportfölj, worldwide-portfölj och sen en amorteringsportfölj då. Och kassaflödesportföljen har alltid varit störst. För jag började i min resa en gång i tiden med att investera i ganska stora, stabila bolag. Och det har jag väl fått käka upp kanske genom åren i termer av en ganska hög alternativkostnad jämfört med om jag hade haft en större tonvikt på mindre bolag. Nu för tiden så är den mindre portföljen i relativa termer betydligt mycket större än vad det har varit, större andel än tidigare. Dels för att jag har investerat mer nya pengar där i och för att många bolag har gått väldigt, väldigt bra. Men det är väl också en påminnelse om det här att ha en mix. Stora bolag, små bolag, svenska bolag, utländska bolag, bolag som går med vinst, bottom line, bolag som kanske inte riktigt gör det men där man tror på trenden och att vinsten kan komma om ett antal år. Där skulle jag väl kanske vilja lyfta typ cyber security, den typen av bolag. Många växer snabbt, många går inte riktigt med vinst, bottom line. Nu pratar vi primärt amerikanska bolag där många av de här stora cybersecurity-bolagen är noterade. Amerikanska bolag noterade då i USA.
Får jag bara säga där också, flika in, koppling tillbaka till budgeten som kom igår, att det fanns det ju också en stor satsning på just cybersecurity, och det är ju någonting just som har verkligen lyfts upp. Det har ju varit hett länge, men nu ännu mer ju, inte minst efter den ryska invasionen av Ukraina. Jo. Så att apropå stora långsiktiga trender, så hållbarhet är en som vi var inne på, men det här är ju också något som man verkligen ska hålla ögonen på framöver, och där vi lär se fortsatta politiska initiativ inom området.
Ja, nej, men precis, och Biden har ju varit ute och sagt till bolagen också, stålsätter, vi har goda indikationer på att det kommer att vara en förhöjd aktivitet när det kommer till cyberattacker, och någonstans så är det ju en digital pandemi, och det är ju en lågfrekvent krigsföring, men rimligtvis så kommer ju det tyvärr att öka. Men här finns det ju många bolag som är med och försöker hjälpa till att stävja det här. Jag tror att fokus på de här kommer att öka framåt, men just nu så har de har kastats ut med badvattnet, de har buntats ihop med tillväxt, och man har inte velat ha tillväxt. Nu i mars såg vi faktiskt att amerikanska Nasdaq gick bättre än amerikanska S&P 500. Det vill säga att mera teknikorienterade bolag gick i relativa termer bättre än den breda amerikanska börsen. Det återstår att se. Nu här i veckan så fick vi ett ganska rejält uppställ för teknik. Och ja, vi får väl helt enkelt se den här rapportsäsongen om bolagen har påverkats i stor utsträckning av den inflationsimpuls som vi alla ser och som vi alla pratar om och som vi alla funderar kring, hur väl de producerade bolagen kan navigera genom den här terrängen. När det kommer till digitala bolag så blir det väl just där kanske lite enklare i alla fall. Du har inte riktigt samma inflationsimpuls. Du påverkas inte i lika stor utsträckning av rusande spannmålspriser eller rusande priser på olika typer av basmetaller eller ädelmetaller. Och du är inte lika beroende av priserna på för transport heller, för att du transporterar digitala ettor och nollor. Det blir ju naturligtvis elpriset, energipriset, det är viktigt. Många bolag försöker sig göra lite mer oberoende. Man har egna vindsnurror, man har egna solceller och försöker vara självförsörjande. Och det är ju en trend som jag tror kommer fortsätta. Och sen är det här också någonting som kommer att driva på efterfrågan på halvledare. I och med att anledningen till varför man byter ut halvledarna i typ ett hyperscale datacenter, ja, men det är ju dels för att nya halvledare innebär mer kräm, men också att man sänker energiförbrukningen. Det finns säkert väldigt många flera argument till varför man gör det här, men ett blåbär som jag håller mig vid 2D, jag håller mig någorlunda safe, jag håller mig lite grann vid sargen. Och jag har hört i någon amerikansk podd där de pratar om att ja, men nu kanske det rullar över lite för halvledarindustrin. För att den är cyklisk och att vi kanske har passerat toppen. Halvledarindustrin har varit väldigt cyklisk tidigare. Och det man oroar sig för nu lite grann, det kanske är att det rullar över för att efterfrågan på jag vet inte om man kan säga hem-PC. Nu kastas vi bak till 97-98 när man jobbet gav en hem-PC och sen så fick man skriva av den där under ett antal månader som en avbetalning.
Jobbet var väl staten som gav en hem-PC, var det inte så? Eller?
Staten hade någon form av incitament, men det var arbetsgivaren som hjälpte till. Praktiskt. Jag tror att det drogs på lönen också. Jag kommer ihåg pappa,
han
hade en hem-PC. Det var en sån här liggande desktop.
Ja.
Inte den vackraste, men det var fantastiskt roligt.
Ja.
Då var det ju väldigt cykliskt. Sen har vi ju haft halvledarcrunch tidigare när det har blivit brist. Typ när Microsoft har bytt ut sin Windows. Jag vet inte, ni kanske kommer ihåg att Windows 3.11, Windows 95 och 98 och ME. ME var skräp tydligen. Det var väldigt mycket problem med ME.
Ja.
Windows XP, Windows 10, Windows 11.
Vi kan stoppa det.
Nostalgiskt. Ja. Jag tror inte att det finns något mer därefter. Där när man kommer med ett nytt operativsystem så har det ibland krävts också nya processorer. CPUs eller Central Processing Units eller hjärnor i datorn. Där har det blivit liksom en efterfrågeboom och brist på halvledare. Men jag är lite nyfiken kring det här att så här, rulla över. För någonstans, vi lever i en digital tidsålder och så, ni vet att jag är en obotlig optimist. Men jag funderar på om efterfrågan inte kommer att ta rejält med fart.
Mm.
Jag vet att vi har fått nya telefoner, vi har nya paddor, nya datorer, hemkontoret under pandemin. Och vi har tagit en stor del av efterfrågan. Kommande åren har vi liksom tidigare lagt på grund av pandemin.
Ja, men också den hållbara omställningen och att man vill kanske byta ut sin gamla bränsleslukande bil till någonting som är mer hållbart. Alltså hela den här biten, man kanske vill byta ut sin kylskåp och sin frys och spis och annat. Jag menar, allt där i finns det ju halvledare som ju såklart också kommer skapa tryck och som eldas på ytterligare av stimulanser från politiker som lägger liksom, som tycker det är bra att man uppgraderar sitt hem helt enkelt till mer hållbara alternativ.
Ja, och jag menar det här kommer att driva på efterfrågan på halvledare. Och jag menar, inte minst när det kommer till fastigheter, då har vi hela proptech-industrin.
Ja.
För hur du kan energieffektivisera fastigheter, och då kan man ju tycka så,
och uppkopplade hem.
Uppkopplade hem, absolut.
Ja. Men när det kommer de har fel, Niklas, och vi har rätt. Ska vi komma fram till det?
Ja. Nej, men alltså när det kommer till fastigheter så det är ju hard cash också. Det handlar om att om du kan sänka energiåtgången och energieffektivisera fastigheterna, så innebär det ju lägre driftskostnader.
Mm.
Och det här är ju pengar bottom line. Och jag menar, ta ett Deere, det är väl John Deere tidigare, men Deere då, de visade upp, jag tror att det var på CES-mässan, alltså prylmässan i Vegas i början på januari, så visade de upp den första autonoma traktorn. Det är ju fantastiskt för bönder. Jag menar, priserna och kostnaderna på det mesta, inte minst personal, allt har gått upp. Kan du då ta hjälp av teknologin med att dels kunna köra en traktor autonomt och sen kunna ta hjälp av drönare och artificial intelligence för att veta när du ska vattna åker, när du ska så, när du ska skörda. Det vet ju en bonde ändå, liksom, utgår jag ju från det vis av erfarenhet.
Men bonden kan ju vara på semester då, att det sköter sig själv, tänker jag. Det är väl många bönder som behöver.
Kan vara på semester, och det kan ju vara många datapunkter som man i framtiden också kommer kunna cruncha i liksom AI, big data, nu slänger jag med buzzwords, men som kan underlätta. Det kan komma väderomslag som gör att baserat och räknat på det här, så alltså simulerar vi fram att du borde skörda då och inte då. Så. Det här är ju spännande, men det här behövs ju också halvledare.
Mm.
Jag vet inte hur många bönder jag har sett nu här där man har pratat om vårbruket och hur dyrt det har blivit både med gödsel och med diesel, och att man kanske knappt finner någon ekonomi i det hela igen. Och det där skapar ju huvudbry. Nu tar jag också på mig dumstruten, och kanske en och annan bonde som lyssnar på det här skrattar åt mig. Men jag antar att om störningar i vårbruket kommer att leda till störningar i slutet på sommaren också, när det är skördeperiod. Det är ju ledtider från att du vårbruk då, och från att du liksom lägger sådden och allt vad det då är, till att du ska skörda. Så det här förlänger ju huvudvärken också. Och nu tror jag inte att det kanske odlas jättemycket vete i Ukraina heller. Många störningar. Här kommer man, min poäng då. Här kommer man att vilja optimera och effektivisera så mycket man bara kan. Så att jag tror att man kommer få digitaliseringsimpulser i många industrier där, som får en push, som ser de här höga inflationsimpulserna. Där kommer man vilja effektivisera. Och ta det du sa i Shanghai med lockdowns. Ja, vad kommer det leda till? Det kommer leda till att man kommer att diversifiera sina försörjningskedjor och sin produktion. Och det ser vi ju nu inte minst med Apple som flyttar en del av sin produktion nu då från Kina. Det har man gjort tidigare. Nu intensifierar man det. De är inte ensamma om det här.
Vilket ju också skapar ett uppåttryck på priser, för då flyttar man ju, anledningen till att man har lagt verksamheten i andra länder beror på att det är billigare att producera där. Det kommer kanske också skapa ett långsiktigt högre inflationstryck, tänker jag.
Ja, fast då tänker jag omvänt att hög inflation är till för att bekämpas.
Ja.
Och där
med
tänker
höga
jag,
räntor.
Nej, och räntor, det blir som lite grann att skjuta med hagelsprakar nu. Det är en komplex situation och jag avundas inte Riksbanken eller någon annan centralbank för den delen. Men det jag tänker här, det är att ja, vi kommer få se en onshoring av produktion och vi kommer få se att man i större utsträckning kanske lägger ut tillverkning på kontraktstillverkare. Många har det redan i dagsläget. Det vill säga att man inte gör allting själv. Man har inte forskning och utveckling och design och produktion och logistik och införsäljning, utan många producerande bolag, ta Apple som stor aktör, det brukar ju stå på baksidan av telefonen. Nu gör inte det på min telefon, den som jag har, inte den senaste. Design in Cupertino, assembled in China. Men det brukar man kunna se på produkter. Det är så att man designar och skapar en produkt, men sen så sker kontraktstillverkningen i ett låglöneland. Får vi en trend av onshoring, vilket jag är övertygad om, så kommer vi att se en renässans för industri 4.0, robotisering och automatisering, för att trycka ner de här kostnaderna i så stor utsträckning det bara går. Ett bra exempel på det faktiskt är vår kollega Lars Frick på Börsveckan som ingår i Avanza då. Han skrev en analys i senaste tidningen Börsveckan om Nimbus, båttillverkaren. De hade jättetufft för ett antal år sedan, konkursfärdiga. Nu går det jättebra och nu går det knappt att få tag i en båt längre för att alla ska ha båt. Där skrev han att för några år sedan så la man, jag tror att det var 950, det var över 900, men jag tror att det var 950 timmar på en båt. Nu lägger man 450.
Jag har ju en egen empiri. Min far som ju flyttar ut i sin båt i maj och bor där fram till september. Jag skulle säga att han lägger mer tid än så. Mer än 950 timmar. Han lägger enormt mycket tid.
Ja, han gör det. Men här, när du producerar båten.
Ja, det producerar. Då har du gått
från 950 timmar till 450 timmar. Det här är ju effektivisering. Sen att din far lägger mycket tid, det är jättebra.
Nej, du vet, för då mitt finns huvud springer bara iväg när du börjar prata om båtar och lägga tid på. Då tänker jag direkt på alla dessa timmar som jag har suttit och väntat på honom när han håller på och skruvar. Framförallt i dessa tider, nu, innan sjösättning. Då är det mycket tid som läggs på båten.
Ja, och det är jättebra. Det är för att det skapar en eftermarknad. Det skapar en eftermarknad när man ska ta hand om båten inför säsongen och man ser att det behövs förbättringsarbeten på skrov.
Och alla skruvar och muttrar som hamnar i sjön. Det är också någonting att tänka på. Jo, ett stor efterfrågan på den typen av produkter i samband med att saker och ting ska justeras på båten och de inte hamnar där de ska.
Ja, nej, men så där tror jag att det här kommer att skapa en trend med att man, om vi ser en våg av onshoring, så kommer vi också se en våg av effektivisering. Vi kanske kommer se en våg av, trot eller ej, men kanske rejäl tilltagande innovation.
Kanske det.
Man vill aldrig ha att svenska kronan ska vara för svag. Det gör industribolagen fat and happy, brukar man säga. Det är för att man får så mycket vind i seglen ändå. Valutan är låg, utlänningarna tycker att det är billigt att köpa våra svenska billiga vändskär eller kullager eller lastbilar eller vad det kan tänkas vara. Men det får inte vara att man får för mycket skjuts av svag valuta, för då kanske man blir lite fat and happy. Och sen när tidvattnet ebbar ut och kronan kanske starkt, strot eller ej. Det har den ju gjort nu när Riksbanken har blivit lite mer hökaktig. Mot dollarn toppar den på 10,07 7 mars. Då är det inte lika roligt längre. Så att den får inte vara för svag. Den får inte ge för mycket artificiell medvind. Och det här kanske är samma sak. att flyttar vi hem en stor del av produktionen och ökar kostnaderna, så kommer vi göra allt som står i våra makt för att beta ner dem. Och det finns bolag som hjälper till med robotisering och automatisering. Det här skapar möjligheter, och det är det här som gör att det är roligt att vara investerare. Sen tror jag också att man kommer att diversifiera till andra låglöneländer. Det kommer fortfarande vara Bangladesh och Indien och Vietnam, för att nämna några marknader. Man kommer inte lägga 100% av produktionen på onshoring, alltså att man tar hem det. Tidigare har det varit offshoring, nu blir det mer onshoring. Men att det kommer bli mindre i Kina, det tror jag. Men förutom de här bolagen jag har nämnt nu då, Boliden, SCA, AstraZeneca och Tele2, det var en utsvävning.
Ja, det var en härlig övergång. Ja.
Så när det kommer till Tele2 så kan vi också säga att det är en storägare inom Kinnevik som kräver att man ska återgå till utdelning. Det är lite spännande. Spännande att följa. Tele2 är kassakon i Kinnevik. Det är där de härliga kulorna trillar in som gör att man kan ta dem och lägga på investeringar i de här onoterade bolagen. Det är en bra strategi. Exakt samma som hyresbostäderna i Balder eller amorteringsportföljen i Niklas portfölj. Det är spännande tanke att ha en kassako i portföljen. Sen har vi Telia. Telia och Tele2 får man väl säga är ganska lika. Tele2, de knep ju, kom hem här för en tid sedan också. Och sen har vi Swedish Match. Jag tog 6 bolag, och egentligen bara varför jag gjorde det var för att jag tyckte att nummer 6 Swedish Match också var så pass defensivt att jag ville få med det. För den röda tråden här, Boliden, råvaror, ja, SCA med skogen, absolut. AstraZeneca, Tele2, Telia och Swedish Match. Det är väldigt mycket defensivt i portföljen just nu.
Mm.
Och efter de här kommer bankerna. Där har vi höga kuponger. De ligger väl på en, jag vet inte vad snittet kan vara, 7% kanske. Så att det är fördel defensivt just nu.
Men du, Niklas, jag skulle vilja, jag försökte hitta ett bra ställe att ta oss över Atlanten till lite spännande utveckling som vi har sett på den amerikanska marknaden med teknikbolag, inte minst Twitter och Netflix. Vad ska vi börja? För det här tycker jag är ju jättespännande med Twitter. Kan vi inte börja med det? För jag tycker det är så spännande. Det är poison pills och fientliga bud och... Kan du inte bara lite kort ta oss igenom vad sjutton är det som händer egentligen?
Jag kan ta oss igenom det. Kort vågar jag inte lova, men jag ska försöka.
Ja.
Nej, men det här är ju spännande såklart. Jag menar, Elon Musk är ju en visionärernas man, får man väl säga. Tycka vad man vill om Elon Musk, men han har ju gjort väldigt mycket. Han har verkligen, det han har åstadkommit är imponerande. Både med SpaceX och med Tesla och Boring Company, och det är ju ett gäng engagemang som han håller på med. Och nu har han ju sagt att... Han är ju inte kanske jätteimponerad av mikrobloggen Twitter. Han är aktiv på Twitter. Han har 82,5 miljoner följare. Men han har ju uttalat sig lite kritiskt kring yttrandefriheten på plattformen och tycker att den här kan förbättras. Och nu här nyligen så kom det ett bud på bolaget. Nu, om jag inte är helt ute och cyklar, så var det väl $54,2 tror jag att det var. Då var det väl en premie på 18% jämfört med dagen innan då. Och när man lämnade in den här, när han aviserade då, då skulle han, som jag förstår, ha flaggat vid 5%, men vi fick en flaggning på 9,2%. Därefter har det framkommit att det var ett litet fel då med den här filingen. Så att det var 9,1% i slutändan då. Men den skulle vara passiv. Amerikanska indexfonder, de kan säga, hörni, det här är en passiv investering. Det behöver man då flagga upp för motsvarande Finansinspektionen då, Securities and Exchange Commission, utgår jag från att det här är i USA. Där hade han dock inte bockat i en ruta, så att amerikanska CNBC undrade. Han sa att det här skulle vara en passiv investering, men har han gjort fel eller inte? Det kunde inte de utröna, och då kan inte jag heller, ska jag väl säga. Dagen efter kom det nämligen besked att han ville beredas plats i styrelsen. Så att redan dagen efter, det går snabbt när det kommer till Elon, han har ju själv sagt att han är väldigt impulsiv som person. Och där sa han ju då att han ville beredas plats i styrelsen, och han frågade på Twitter om man ville ha möjlighet att ändra en tweet efter att den har gått ut. Där kan jag väl vara först att säga ja, men man får gärna se den gamla tweeten då, men autokorrekt är ju inte min kompis. Man skriver fort på telefonen, drar ut en tweet och sen så ändrar den så som den själv tycker att det ska stå, och det överensstämmer inte alltid med vad jag tycker. Så att redan där, redan dagen efter, så frågade man sig, men hur passiv var den här investeringen egentligen, och kan han bli stämd för det här? Det är för det han sa stämmer ju inte. Och sen har han ju sagt också att om han nu blir vald så kommer styrelsen i Twitter inte få någon ersättning alls, för han tycker inte att de riktigt har gjort ett bra jobb, och det skulle väl spara bolaget $3 miljoner. Allt är väl relativt, men det kanske inte är några jättestora pengar ändå för den här typen av bolag. Och sen nu då så varken styrelsen i bolaget eller storägarna tycker att det här budet är attraktivt. Så ingen vill ju att det här ska gå igenom. Därför har bolaget då upprättat en sån här poison pill då, som man pratar om. Och det kan upprättas på olika sätt, men i det här fallet, som jag förstår det, så innebär det att om någon enskild ägare köper mer än 15% av bolaget utan att be styrelsen om lov, vilket Elon skulle kunna göra, så innebär det att befintliga aktieägare kommer beredas möjlighet att köpa fler aktier i Twitter till ett rabatterat pris. Alla utom the hostile takeover person. Så, det var ett påhitt av mig. Men alla utom budgivaren då, som har, som försöker göra det här fientliga övertagandet, för det är det handlar om i det här fallet. Det är ju en hostile takeover. Det är ett fientligt bud. Styrelsen har ju inte sagt, ja men det här blir jättebra. Absolut. Vi röstar för det här. För som jag sa nyss, både styrelse och storägare tycker att det här är ganska dåligt. Så det är ett poison pill. Det finns andra sätt att göra det på. Det här är ett sätt. Så att det är turbulent.
Men hur vanligt är det att sådana situationer uppstår?
Inte jättevanligt, skulle jag väl ändå säga, på relativt stora bolag som är så pass stora att det här skapar media buzz även här i Sverige. Tidigare, som jag förstår det, så har bland annat då Papa John's pizza, men även Netflix varit föremål för den här typen av aktioner och upprättat då poison pills.
Och hur slutade det?
Ja, i det här, det är en bra fråga, det vet jag faktiskt inte. I Netflix fall så är det ju fortfarande Reed Hastings som sitter vid rodret, så där antar jag väl att Netflix klarade sig. När det kommer till Papa John's, i det fallet så var det väl, det har ju varit en del turer. Jag tror i det fallet att det var ett sätt för bolaget att skydda sig från bolagets grundare, mm-hmm, som hade bränt sina broar, och jag tror även där att man klarade sig. Där får man nästan googla, men det har varit lite turbulens i Papa John's.
Intressant.
Lite skandal om susade rubriker så.
Men vad tror du händer nu med Twitter då, om du gissar lite?
Jag har svårt att se att jag tror att sannolikheten för att budet går igenom honom minskat. Men sen så skickade han ju ut på Twitter också Love Me Tender, som är en koppling då till Elvis Presley, och sen så här emojis här med musik, emojis här, jag vet inte vad de heter, men så här som man spelar piano så ser man de där ni förstår.
Noter
exakt. Exakt. I min värld så är det noter, det är i slutet på en årsredovisning.
Ja.
Eller en rapport.
Är det notor? Nej. Noter. Notor finns det också. Notor. Ja, strunt samma. Ja,
noter. Men jag tror att sannolikheten för att budet går igenom har minskat. Inte minst efter det här poison pill. Plus det faktum då att både styrelse och storägare inte riktigt vill det här. Sen styrelsen, att de tar upprättar ett poison pill, de ska ju agera i aktieägarnas bästa och inte vara livegna. Så jag tror att det här kommer bli föremål för en del diskussioner och debatt framåt. Men jag tror också att det här stjäl fokus från organisationen. Och jag tror ingen ska inte säga, men jag tror att det finns ganska många som inte vill att Twitter ska bli en meme-stock. Aktien var upp 30,4% från dagen innan till dags högsta dagen efter och toppade två dagar senare. Då var den upp 38%. Och redan initialt när det här kablades ut så var det bästa börsdagen sedan bolaget kom till börsen 2013. Aktien är upp ganska rejält. Är väl upp en 50% kanske sen lägsta i februari. Men den är ner ganska mycket sen högsta nivån i fjol.
Mm.
Och det är det här också som är tråkigt och jobbigt om en aktie faller jättemycket. Så ja, det är väl kul att med budpremie på 18%, men jag väntar ju på en återhämtning. Aktien står fortfarande lågt. Så här beror det lite grann på vart man som sparare kommer ifrån. Vi hade 1309 aktieägare tror jag det var i början på året. Föll ner lite grann till någonstans 1293 innan budet här. Och sen när budet kom så har vi sett en tredubbling av ägarbasen, men det är fortfarande ganska få kunder det handlar om ändå. Men det ryktas också om, ja, dels Love Me Tender då, att marknaden tror på ett sockrat bud från Elon. Men sen ryktas det också om att flera aktörer räknar på det här. Så det skulle kunna komma in fler budgivare. Det är det här som är lite spännande med börsen också. Vi får se.
Mm, intressant.
Och sen när det kommer till Netflix så var det ju idel dramatik. Det här är ju ett bolag som har förändrat en marknad när det kommer till streaming. Och Reed Hastings har ju tidigare sagt och vd att deras största konkurrent var sömnen.
Mm.
Sen har man i större utsträckning lyft allt fler konkurrenter, och det är inte bara streamingtjänster utan även sociala plattformar då, som har blivit tuffare och tuffare konkurrenter. Och igår skrev Financial Times en artikel om att brittiska hushåll i rätt stor utsträckning avslutar sina streamingtjänster. Men där Amazon Prime och Netflix ändå var de som man tog bort i lägst utsträckning. Vilket är intressant. Amazon, där är ju streamingtjänsten är ju en del av ett paket, Amazon Prime. De har ju gjort det smart, de har ju skapat en rejält stickiness. Har du Amazon Prime och använder det så tror jag inte att du tar bort det. Och där är det ju inte frågan bara, vill jag avsluta streamingtjänsten, utan det är ju så pass mycket mer i paketet.
Nej, det är väl så här paketleveranser och andra grejer.
Snabba leveranser, bättre priser, det är streamingtjänsten, det har varit i vissa marknader, det är även ljudbokstjänsten. Audible som var inspirationen när Storytel drog igång en gång i tiden. De drog igång 2005 och då tittar man ju på Audible som är Netflix dit, och man får väl bättre priser på Whole Foods också som de förvärvade den börskedjan matkedjan med organisk ekologisk mat som var börsnoterad en gång i tiden men som Amazon då knep. Så där ingår det ganska mycket. Men vi får se. De kom in med en abonnentssiffra som visade minus 200 000 abonnenter, och här förväntade man sig 2,5 miljoner abonnenter, och förra året var det 4 miljoner. Så här menar man väl att det har gått så bra under pandemin att man kanske inte har sett vissa varningstecken. Och det här fick ju aktien att rasa nästan 30% i efterhand. Nu när vi sitter här och spelar in den här podden så har amerikanska börsen inte öppnat än. Men förra gången det begav sig när det var rapport så föll Netflix 25% någonting, och nu i efterhanden är mer slagig. Den ser man ju redan efter 10 när amerikanska börsen stänger och hela vägen fram till att amerikanska börsen öppnade 15:30. Rejält slagigt, och det fortsätter. Vi ser ut som att vi går en rejäl sur börsreaktion till mötes. Så det här bolaget har ju imploderat får man väl säga.
Men jag såg att Netflix också har börjat öppna upp för en billigare abonnenttjänst.
Ja.
Baserat på reklam. Vad tror du om det?
Ja, men jag tror att det kan vara rätt sätt. Jag tror att det har varit en prestigefråga lite grann för Netflix. Och jag tycker att Netflix är... jag tycker att de har en global särställning. Jag tycker att det är väl den bästa streamingtjänsten vi har i världen. Och då kan någon säga nej, men Viaplay är bättre. Och så, ja, jo, det kanske de
tycker
är.
Tycker du?
Ja. Tycker du? Ja. Men Netflix är globalt. De hade i alla fall i den här rapporten 222 miljoner abonnenter. Och här pratade man ju också om att de förmodligen enligt egna bedömningar har uppemot 100 miljoner människor som använder tjänsten utan att betala för sig, alltså via password sharing, eller att man har ett konto och sen så delar man det lösenordet mellan syskon eller vänner eller vad det kan tänkas vara. Och det är klart att det är en enorm potential om det är så att vi har 222 miljoner abonnenter nu, ja, 221,7 har de väl kanske.
Ungefär.
Någonstans, ja. Någonstans där.
Ja.
Och skulle man kunna få 100 miljoner till, det är klart att det är en enorm potential. Men långsiktigt så tror jag att det här kan vara rätt spännande i och med att aktien har imploderat samtidigt som man bara har 222 miljoner abonnenter, säger vi för enkelhets skull. Med en värld där vi har otroligt många fler människor än så. Men det är klart, man storsatsar i Indien, har gjort under lång tid. Och Indien är en enorm marknad. Det är det näst största landet i världen efter Kina med 1,3 miljarder människor. Men du har ju inte samma ARPU, eller Average Revenue Per User, eller genomsnittlig intäkt per användare. Utan där får du lägga en mycket lägre prislapp naturligtvis. Men det finns fler människor. Så det är ett volymspel. Så att den som är långsiktig här, tror att streaming är nog bara i sin linda, men streaming så som vi känner till det nu, firar vi 10 år nu kanske. Och jag lyssnade på en amerikansk på det här återigen då, som pratade om Netflix, som sa att det är ju poster child för streaming, men den stora förloraren här kanske är cable bundles eller liksom, tre hål i väggen, vanlig traditionell linjär tv eller digital tv via leverantörer som tar en ganska saftig prislapp och som gärna binder upp det på 12 eller 24 månader. Och i USA betalar du ganska mycket för det här.
Det gör man i Sverige också.
Ja, det gör man i Sverige också, men jag tror att tar Netflix, det är nog inga konstigheter att betala 10 gånger så mycket för ett digitalt paket så att säga från en leverantör. Och är det så att du blir squeezad av inflationen, då kanske det här kanske snarast påskyndar transformationen från linjär tv till streaming. Det är svårt att veta. Men här ska vi ju också säga att, för Netflix är ju en aktie som har ganska många ägare och så här får man ju också säga att Ryssland påverkar. Här lyfter man att Ryssland påverkar med netto ungefär minus 700 000 personer. Så att det återstår lite grann att se. Jag undrar om man kan se det här som ett lackmuspapper. Att, för de menade på att man förväntas tappa runt 2 miljoner abonnenter i nästa kvartal. Är det här vardagslyx? Är det här sånt man kapar bort för att priserna, för att inflationen stiger?
Tror du inte att, Netflix kanske här liksom åker in i facket, jag ser över mina abonnemang och försöker få bort liksom fasta avgifter varje månad?
Absolut.
Att det är så man ser det, inte liksom...
Mycket rimligt. För där köper du en produkt en gång så är det är ju kanske man, möjligtvis att man konterar in det på ett annat mentalt fack än de här repetitiva återkommande tjänsterna.
Men det här tycker jag är lite intressant, för att Disney Plus, de har ju att man betalar en årsavgift. Man kan ju betala en månadsavgift, men man kan också betala en årsavgift och då lite lägre sådan. Så då blir det ju inte samma, liksom, då blir det ju mer stickiness. Och likadant HBO, de hade ju någon kampanj, jag vet inte om de var kvar den nu, men att man fick ett visst pris som ju var betydligt lägre. Man band upp sig på HBO på liksom, tills vidare så att säga.
Ja, man fick väl 34,50 för livet ut,
ja.
om man var snabb där. Och det är ju ett pangpris naturligtvis. Walt Disney har ju... Till att börja med så hade de jättelågt ställda mål för abonnentstillväxten när de lanserade Disney+. Den sopade de ju banan med. Så att det har ju gått väldigt, väldigt bra för dem. Och jag har ju fått en abonnentstillväxt som har varit dramatiskt mycket högre än vad man från början räknade med. Men sen har ju de också fler ben att stå på. Streamingen är ju ett ben.
Ja, de har ju färjor också.
Ja, de har färjor, de har hotell och de har temaparker. Och
ganska mycket franchise.
De har mycket merchandise, det ska man inte underskatta.
Franchise sa jag menar merchandise.
Merchandise ska man absolut inte underskatta. om du har en docka som är, du kanske inte är Musse Pigg i samma utsträckning, utan du kanske är, säg Frost, Elsa.
Mm. Eller vansinnigt söte lille Grogu.
Absolut, den ser man i busskuren nu.
Vem vill inte ha honom, henne hemma och sig?
Ja, och då vet man med ganska stor sannolikhet att så här, har du merchandise där, så du tar ett bra betalt för det.
Mm.
Jag fascineras alltid över det här. Jag menar, hur länge kan man kräma ur Moomintrollen, och hur länge kan man kräma ut Bamse, och hur länge kan man kräma ut vad heter jag ska bara Alfons Åberg
eller Babblarna nu senast.
Babblarna.
Ja.
Barn älskar det här, och så här, vi lägger mycket pengar på våra barn
och
på våra husdjur.
Vi älskar våra barn. Ja.
Så att det ska man verkligen inte underskatta. Så att Disney har ju fler ben att stå på, vilket är också lite mer positivt för dem. Netflix är ett pure play. Jag tror att man kan fundera lite grann kring om de här siffrorna kan göra att man får lite grann kniven mot strupen och tänker till, hur kan vi ställa om? Hur kan vi få upp tillväxten igen? Det kan man alltid göra, men som de själv säger, man har inte kanske gjort det i samma utsträckning under pandemin.
Men de hade lanserat lite spel.
Ja. Och det är väl det där man ska fundera lite grann kring när man har närmare 222 miljoner abonnenter. Ytterligare uppenbarligen 100 miljoner till man kanske skulle kunna få in, antingen i form av att man försvårar lösenordsdelningen, eller att man säger så här, hörni, ni får fortsätta dela, men ni får lägga en 30-40 spänn extra i månaden. Nu har de ju gått in på spel, de har förvärvat några spelstudios, och jag tror att det där är en intressant tanke. Vi ska inte fastna vid Netflix, men vi har ganska många kunder ändå som har Netflix. Det är väl att säga, vad kan man addera ytterligare för vertikaler som gör att Netflix inte bara blir ett streamingbolag som alla andra, utan att det blir mer av ett ekosystem? Att skulle de kunna addera och få svung i cloud gaming, så skulle det göra att man tänker till ytterligare en gång innan man säger upp den här typen av tjänst. Och nu som du var in på här nyss också, så har de ju faktiskt lyft då, för möjligheten att ha en prismodell, en lägre prispunkt, där man också adderar då reklam för att kunna få in fler abonnenter, vilket är bra, men som kanske sen går över till ett dyrare paket och som tar premium, men att det blir en form av mycket billigare instegsmodell som gör att man minskar tröskeln att bli kund hos Netflix. Men to be continued, säger jag. Det här är intressant. Väldigt intressant, tycker jag. Jag tror att det är mer streaming i framtiden, inte mindre. Men vi har också sett att väldigt många aktörer har gett sig in här. Nu är snarast regeln undantag att skaffar man en ny tjänst eller vill följa en ny serie, då är det via en streamingtjänst.
Ja, men så är det ju, absolut. Niklas, vi har ju verkligen rört oss över många olika områden här idag. Vi var ju lite osäkra på vad vi skulle prata om, men vi lyckades fylla ja, men kanske nu uppåt en timme med diverse olika skutt runt omkring jordens hörn. Men du, hur skulle du vilja summera upp det här? Kanske lite spretiga avsnittet ändå?
Ja, nej, men exakt. Det är lite finansiell pingpong, får man väl säga. Men vi har ju haft påsk.
Ja.
Så där vill jag bara post-påsk skicka med ett litet medskick. Vi brukar ju säga att torra, att man inte ska lägga alla i samma korg. Men därför så har jag också tittat ut eller spanat in topp 10 ägg i våra kunders korgar.
Spännande.
Ja, och det här är högst mediankapital med minst 5000 ägare. Första bolag, Amazon. Andra bolag, Alphabet, moderbolaget till Google. Båda de här bolagen har ju aviserat aktiesplittar senare här under året. Sen har vi Tesla. De har ju också aviserat att man sonderar terrängen för ytterligare en split. Det här verkar vara en trend i Amerikat. Sen har vi Corem, fastighetsbolaget, Novo Nordisk. Det är ju både diabetes, men de får ju allt mer vind i seglen också med global fetma som är ett tillväxtben för dem. LVMH, världens största lyxkonglomerat. Och där har vi fått lite rapporter från lyxbolagen som visar på att det har varit ett hyggligt skjuts faktiskt senaste tiden. ASML, kritisk underleverantör till halvledarindustrin, europeiskt bolag som har en monopolistisk ställning med en maskin som man behöver för de absolut senaste halvledarna. Och då kommer jag ihåg att det var en grej jag ville säga på halvledardiskussionen, men som jag glömde bort. Och det är ju att det finns ju olika typer av halvledare. Det finns både de absolut senaste värsta halvledarna så, som man jättegärna vill ha i ett hyperscale datacenter eller i en värsting gamingdator. Men sen finns det ju också lite mera legacy halvledare som man använder i exempelvis fordon. Eller analoga halvledare. För jag menar, när du slår på din dator eller när du slår på din miniräknare så trycker du troligtvis på en on-knapp. Och den här on-knappen kräver ju också en halvledare. Den måste ju liksom skicka en signal att ja, men, nu trycker han på on-knappen igen. Herregud, kan han inte huvudräkning? Karn! Det är ju en analog halvledare. De behövs också.
Mm.
Här är mycket längre cykler. Texas Instruments har pratat om det här att de har ju halvledare som har livscykler på en 10 år. Jag vill minnas, vis av erfarenhet i en podd jag har lyssnat på, att den längsta halvledarcykeln inom det bolaget är upp mot 30 år. Då inser man att, jag menar, man pratar för de som gäller att bygga datorer och sånt där. Man, nu kanske någon köper en ny processor till datorn och så är det 7 nanometer. Och det här är liksom ett mått förenklat för en gröngöling som mig. Men hur tätt man kan förpacka eller packa transistorer på en processor. Ju tätare, desto bättre, desto mera kräm rimligtvis då. Och här pratar man då kanske om en 7 nanometer man kan köpa nu då. Och i år förväntar vi oss väl att man ska kunna komma med 5 nanometer. Och där är ju AMD före Intel, de här två giganterna som kamperar när det kommer till processorer. Sen har vi Nvidia på grafikkortsbenet också. Ett ben som även AMD har gett sig in på. Och sen förväntar vi oss att komma ner i 3. Och i fjol kom ju Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, eller TSMC, som hyggligt många avancianer ändå äger, kom ut och sa att nu vet vi hur vi kommer ner i 1 nanometer. Vi kan packa massor av transistorer på en och samma processor. Men det här är ju några år kvar till att det kommersialiseras. Man kan köpa det här. Men då behöver man ju ASML:s produkter. Men de här legacy-chippen som man kanske kan använda till bilar eller till den här halvledaren som förklarar för burken att man trycker på on-knappen, de kan vara som mest, som jag förstod det, uppemot typ 130-140 nanometer. Jättemycket större, jättemycket färre transistorer. Och utmaningen är ju att många har sprungit på de absolut värsta halvledarna. Men man är inte starkare än den svagaste länken. De andra behövs också. Och det är det som har varit tufft för fordonsindustrin. Det är det som har skapat ett inflationstryck, en inflationsimpuls för inflationssiffrorna med både nya och begagnade bilar. Att man har inte lagt fokus på de halvledarna som behövs till fordonsindustrin. Och det är inte samma lönsamhet, som jag har förstått det heller. Så man kan inte bara säga att ja, men nu kommer det produceras mer halvledare. Herregud, det har aldrig någonsin producerats mer halvledare än vad det gjorde 2021. Aldrig någonsin.
Men fel typer.
Har aldrig varit större brist. Ja, det är precis en enorm efterfrågan.
Intressant.
Och fel typer. Därför att det är skillnad på halvledare och halvledare. Antingen har du de värsta till de mest kritiska komponenterna som ska vara så här tjuff, eller så behöver du mera av legacy halvledare exempelvis till en bil. Och förutom halvledarna, ja, vi behöver investera i oljeindustrin också. Nu investerar man jättemycket inom halvledarindustrin. Bara TSMC har ju sagt att man ska investera 100 miljarder dollar på närmaste 3-årsperioden. Och Intel säger ju också att de ska investera jättemycket. Det är enorma investeringar som görs nu. Jag vet inte om vi någonsin har sett så stora investeringar. Och det är klart att det tar några år att bygga upp det här. Sen finns det ju potential för ett rejält utbud som kanske till och med trycker ner priserna och åtminstone förhoppningsvis tar bort bristen. Och så får vi nya investeringar inom oljeindustrin också, vilket gör att vi även där kan ta udden av de kraftigt stigande priserna. Och då kommer vi tillbaka till en ganska skön inflationssiffra.
Ja, men det var väl ändå sköna ord. Det hade varit kul om vi kunnat avsluta nu, men är du klar med din enkorg?
Nej. Nej, sen kommer Trelleborg.
Ja.
Och de sålde ju sin Wheels System-division, eller ben, till japanska Yokohama för över 20 miljarder. Och sen har vi Berkshire Hathaway, Warren Buffetts konglomerat, och sist men inte minst finska Sampo.
Mm. Ja, men det här var väl ändå ganska många olika korgar med ägg, kan man väl säga. Det var i alla fall god riskspridning, så vidare att det är från flera olika marknader. Jag hörde mycket USA, jag hörde Sverige, Frankrike, Nederländerna, Finland.
Exakt, mycket utländskt.
Ja.
Och det här, skulle vi kolla på vilka bolag som har flest aktieägare, då skulle listan se ut precis som man förväntar sig. Men när vi tittar här på vart man lägger störst andel av plånboken, portföljen, då ser listan helt annorlunda ut. Och då är det väldigt stort fokus på utländska bolag.
Men också många av de här bolagen är ju svåra idag att köpa till en lägre penning. Så att jag menar, vill man investera i till exempel Amazon, som ju ännu inte har gjort sin split, så får man ju lägga in en ganska god slant. Jo.
Ja, och det
påverkar kanske lite grann.
Det påverkar lite grann, och det är det som gör att vi kommer upp ganska mycket i mediankapital, i och med att Amazon ligger på någonstans 3000 dollar. Så den trycker upp det. Och Trelleborg, där siffran var 22 miljarder då för försäljningen av Wheels Systems. Ja, spännande allt jämt, och nästa gång vi hörs i det här formatet, då har vi ju lite mer kött på benen också, hur rapportsäsongen har börjat. Idag fick vi Sandvik, överraskade marknaden. Vi har inte fått så mycket vinstvarningar inför den här rapportsäsongen. Det kan ha att göra med att vi inte guidar så mycket i Sverige, så som man kanske gör i USA. Så att det generellt så är det inte lika mycket vinstvarningar, men vi har haft Nolato, Volati, Husqvarna, Kindred, Volvo Group. Och vi har haft omvända vinstvarningar också.
Mm.
New Wave och Hexatronic. Hexatronic var den bästa aktien i fjol på Stockholmsbörsen med en uppgång på 557%. Toppinnehav i Avanza småbolag by Skoglund tidigare. Nu ligger den nere på, jag tror, åttonde plats senast jag kollade. Men där kopplar man ut en omvänd vinstvarning och sa att det fortsätter med vind i seglen.
Och det gillade börsen.
Det gillade börsen. Den var upp 16%. Nolato och Volati var ner 16%. 15%. Husqvarna var ner 8,8%. Mm. Så någonstans vittnar det här om att börsen står och väger lite grann. Uppenbarligen när det kablas ut vinstvarningar så fick vi rejäla nedkörare. Det var inte, trots att många aktier faller mycket.
Mm.
Men det här var efter uppstudsen. Vi studsade upp, som jag sa, där nästan 17% på 17 dagar efter invasionen av Ukraina. Börsen bottnade 7 mars. Men omvända vinstvarningar har också lett till rejäla uppgångar.
Mm.
Och det gör att den här rapportsäsongen blir väldigt intressant. Man är nog ganska osäker, och många av de faktorerna som de här bolagen har lyft upp tycker jag är faktorer som är gängse för väldigt många producerande bolag, så det har inte varit isolerat för de här bolagen heller.
Mm.
Så att, ja, det blir kul nästa gång vi hörs i det här formatet och ser om vi har lite mer kött på benen.
Och då, Niklas, då har vi också två gäster. Då har vi våra vänner från Tin Fonder här också. Ska bli kul att få höra deras take på det här.
Ja, och där kan vi i sådana fall tipsa om det. Gå in på Avanza-poddens Facebook-grupp. Den
Precis.
Heter Avanza-podden. Ansök om medlemskap, eller är du redan medlem där? Skapa en tråd. Skriv vad du vill att vi tar upp tillsammans med Carl och Erik från TIN. Det är ju Avanza World Tech by TIN, våran techfond då, som vi är väldigt, väldigt nyfikna på. Tech har ju gått
sådär
på börsen den senaste tiden. Men frågan är, ibland så får vi en diskrepans mellan aktien och bolaget. Så att, skriv vad ni vill att vi ska fråga för någonting.
Precis så. Och då får vi väl ta och tacka för kaffet, Niklas.
Nu tackar vi för kaffet. Stort tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då.
Hej då.